Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
We want to be free to do what we want to do.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Men det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är Osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är uppe! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Som är Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag fattar precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran ger mig
E. Över att ha hjälpt till. Ah,
yeah. Idag så vi har fått ett lyssnarbrev ju.
Ja, just det.
Som liksom har påkallat dagens ämne. Och det råkar ju vara handboll. Och det är inte jag som har skickat det, även om man kan tro det kanske.
Ja, det är det kanske. Skickat det under pseudonym.
Ja, så. Just det. Du har valt en pseudonymen Johan Ulf med Ulf i efternamn.
Vad skrev han då, Johan Ulf?
Jo, han skrev så här, Johan Ulf. Jättetrevligt att prata med honom i telefon. Varför har ni inte gjort något program om de på 70-talet återkommande klassiska hatmatcherna i handboll mellan proletären, FF och polisen? Det var åtminstone vid ett tillfälle regelrätta slagsmål på plan. Leif Loket Olsson dömde, men det ska vi problematisera lite grann. Mm. Och proletärens storstjärna Olle Minell var med då, va? Och han ska ha träffat Stig Engström och var en av de stora tillskyndarna av polisspåret, Olle Minell då alltså. Så att det är Palme, handboll, Leif Loket Olsson, proletären mot polisen. Det har ju allt som vi eftersöker.
Precis, det är inte så mycket som vi saknar.
Nej. Det är framförallt en match då, den 10 januari 1979, när det spårar ur så att säga. Mm. Det är dit vi ska ta oss idag, genom Göteborgs vänsterrörelse.
Hoppas man ju.
Den radikala lokalradion i Göteborg med Frank Gunnarsson i spetsen. Och försöka liksom nysta då i det här rivaliteten då mellan polisen och proletären FF. Mm. Där du har spelat, Christian.
Jag har gjort två säsonger i proletären, ja.
Ja. Handboll, ja. Där har man ju några fullfrågor ändå.
Ja, det är
du driver ju ändå ett multinationellt företag och kallar dig entreprenör åtminstone två gånger i varje avsnitt.
Släpper koncernchef.
Ja, det är jag faktiskt inte i och för sig.
Släpper de in vilken skit som helst i proletären?
Ja, det är precis. Det känns som att klasskampen har falnat lite. Men mycket riktigt så var det ju så att jag spelade när jag bodde i Göteborg och pluggade då ironiskt nog på Handelshögskolan. när jag spelade i Politären. Men absolut, och jag spelade, jag hade ju två säsonger då i, de spelade ju både Division 6 och Division 5, och jag höll ju till mest i Division 6 då givetvis. Jag spelade ju i Politären Old Boys mest, alltså deras
bilder, ja.
Trots att jag var 24 år. Men det var ju jävligt intressant gäng det där, för det var ju en brokig skara människor som samlades, och alla hade väl det gemensamt att man hade ganska dåligt självförtroende då. Vi spelade i Landala, Göteborg, och det var ju alltså mycket riktigt där jag famlade ju lite efter min egna identitet kanske. Jag, på den tiden umgicks jag ju faktiskt med en blivande techmiljardär, har det slagit mig efter.
Ja, vem var det?
Henrik Persson Ekdahl. Aha, han är ju dessutom blivit rik på kasinos, så det är ju becksvart.
Fint pluraläst där, kan jag tycka. Kasinos.
Och jag hade ju, för jag snackade med Håkan och Martin som jag spelade med, och det enda de minns av mig och den här tiden var att jag hade Keystex-randig kostym på mig när jag kom till matchen.
Det är svårt att bära upp den utanför Neapel.
Ja, verkligen. På Landala sporthall och med Politären så blev det ju ännu värre. Så att, men jag har ju för alltid hängt in den i garderoben, och har jag också en dålig litet ben i den röda miljön, tycker jag ändå att jag har. Men det är klart att vi hade egentligen bara en som var riktig arbetarklass i laget. Dan heter han. Och jag, tyvärr, det var ju innan sociala medier, så jag har inte lyckats hitta vad fan han heter i efternamn. Men han såg ut precis som Lennart H.H. Dahlgren. Han stod i mål.
Det är ingen bra målvaktskropp riktigt.
Nej, han var lite, precis liten och korta ben.
Och han, små armar. Så.
Ja, men verkligen så. Men en jävla varg han kunde bli. Och han var ju också stammis på den lokala syltan i Kortedala, vilket ju också så här, det passar ju.
Vad jobbade han som då?
Kommer inte ihåg faktiskt. Men vi hade en, så att, apropå brokiska, så jag kommer ihåg en var ju så här konsult och ritad i CAD.
Ja, det är inte bra.
Det var ju ett handbollslag som liksom hade kanske tappat de här omedelbara idealen som han en gång startade med. Och nu finns ju inte handbollslaget längre.
När du gick till Politären FF, fick du någon introduktion sådär, vad som gällde nu? Nej. Eller inga overheads?
Ingen skolning.
Nej, inget sånt.
Nej.
Synd.
Mm. Ja, verkligen. Ja, men det, men och, jag kommer ihåg, det var ju också en, det fanns ju en sån där, det var, jag ska inte säga att det var en rivalitet som den som beskrevs på 70-80-talet, men det fanns en hånfullhet upptäckte, eller märkte jag lite från motståndarna. Det tyckte jag.
Ja, att de inte gillade er, så att säga.
Ja, det tyckte jag nog. Att man såg ner på oss lite grann, och det började lite på Politären, lite på att vi var väldigt dåliga också.
Ja, just det.
Tror jag. Och man hade ju den där ideologin att man inte skulle toppa laget, och det fanns ju inte så mycket att toppa med.
Nej, ni hade liksom omöjliggjort den.
Ja. Vi sprattade till några gånger, vi minns en gång i Önnered, så var vi bara fyra utspelare när matchen startade, för att det var liksom ingen, ja, det hade inte kommit så många. Men sen så successivt så kom det fler och fler spelare, så att i andra halvlek kunde vi till och med avbyta.
Ja,
och
de gick av sina skift i hamnen sprang direkt då barfota från hamnen och arbetarna till
Önnered också, som är ju liksom lite fina kvarter.
Alltså det är lite fina.
Ja, visst. Det är ju neråt, vad heter det, Långedrag och det här, Västra Frölunda fina delar. Alltså.
Okay.
Men vi vann den matchen i alla fall. Efter ett tag så kom det ju spelare. Så att, det är ett av de mest ljusa minnena.
Har du varit med om vänsterrörelse? Marcus, har du något erfarenhet av organiserad vänsterrörelse? Sådär?
Unga Örnar kanske? Eller ABF?
ABF går ju in.
Taget. Mm. Jag har inte gått på så jävla mycket ABF-kurser eller möten så i Folkets hus. Olof Palme har väl varit runt i alla Sveriges Folkets hus, tror jag. Jag gillar Folkets hus. Det kan jag sakna med min hembygd, att köra förbi Folkets hus och bara köra förbi det och titta.
Och så ja, för man det är ingen ibland verksamhet, så du kan inte gå in.
Nej, inte så mycket verksamhet. Men man var ju där på skolavslutningar och lite uppträden och teatrar och sånt där. Och för något år sedan eller två så såg jag på Instagram att de skulle byta ut stolarna i Älmhults Folkets hus. Så jag köpte ju genast ett gäng sådana stolar. Så fina knallblå
stapelbara
fåtöljer med fäll, alltså biostolar nästan. Alltså.
Ah, okay. De är svåra att ha hemma.
Jag har ett gäng sådana stående på ett lager nere i Småland. En vacker dag ska jag ta upp dem hit och göra någonting med dem. Och då tänker jag att Olof Palme var väl där och höll tal någon gång, kan jag tänka mig, på 70-talet. Han älskade ju att vara ute i Folkets hus och möta folket så. Ja. Någon jävel satt och fes på de där stolarna. Så nu har jag dem. Ja. Så det är väl den vänster rörelsekopplingen jag kan komma med idag.
Ja, just det.
Borde vi inte ha en studiecirkel?
Vi borde ha en vänsterrörelse.
Ja, ABF.
Är inte detta med
vänsterrörelse? Ja, jag gjorde en kort karriär i det som kallas för allt åt alla. De gjorde den här överklassafaren, kanske ni minns, för man skickade runt en buss och så skulle man få veta vad folk tjänade ute i. Man åkte först från Fisksätra, som är lite fattigt område, halvvägs till Saltsjöbaden, och sen åkte man in i Saltsjöbaden och så på Solsidan, och så berättar man lite, här finns mycket av det svenska kapitalet ansamlat på en liten plats och sådär. När jag då kom in i föreningen så skulle man ju, förbundet är det förut, förbund är det, ja. Så skulle vi göra ett projekt som heter Förtäta bland de täta. Och då har vi tryckt upp, fejkat Stockholms stads logga och så la vi i alla brevlådor i Äppelviken i Bromma där till exempel Olof Enström bor och många svenska mediemän väl, va? Schiffert har vi bott där och Vikingsson. Ja, men det finns väl också rent kapital också, så att säga. Och så hade vi liksom en text där det var så här att vi hade räknat ut då hur tät bebott Sverige var i vissa delar av förorterna, till exempel Botkyrka och sådär. Och att det nu var ett slags utjämningssystem framtaget av Stockholms stad, där man skulle försöka förtäta även bland de lite mer förmögna områdena, för de har så mycket grönområden i Äppelviken då. Och då hade vi en ganska duktig grafiker då, som hade målat upp en bild av ett sådär riktigt fult sånt miljonprojektshus då, som man skulle bygga mitt i de här fina villorna i Äppelviken, i den gamla lekplatsen. Så här, lekplatsen ryker, och så stod det så här, det såg ut som något som var byggt i Sovjet på 70-talet. Så.
Här ska det förtätas.
Och så hade vi ett nummer man kunde ringa om man hade frågor kring det projektet. På onsdag kommer vi att ta första spadtaget, sa vi. Och så hade vi fejkat ett nummer då till en röstbrevlåda. Så här kan ni få ringa om ni har frågor kring det här projektet. Vi hoppas att många av er kan komma när vi inviger då det här projektet.
Då skulle ni tagit så 4,95 per minut i samtalsavgift. Så hade det finansierat flera års verksamhet framöver.
Ja, väldigt kul. Då var i alla fall, det blev vi hus i helvete. Alltså vi la ju det här då i alla brevlådorna, och de kunde inte... Det var ju fäckligt, det såg verkligt ut, så att säga. Så folk ringde ju på den här linjen naturligtvis, och bara, i helvete, den här lekplatsen. Och det var så här, det ligger massa vackra sådana villor liksom i en cirkel så. Och så mitt där, ja, det skulle bli jättetrångt verkligen, upp till ett stort, vet, så här, 14 våningar högt hus. Och en av de som ringde, vet jag, var Rit-Ola Andersson. För han bodde till den där, så han ringde ju ner och klagade då på den här linjen. Och sen så gick
han
vi dit.
Han fan den i sig.
Ja, men ja, alltså, jag kan delvis förstå. Men det var ju ganska lyckad, rolig aktion faktiskt.
Då blev det fart på den övre medelklassen.
Ja, jävlar.
Då kom vi dit sen, så hade vi en sån spade, ni vet, med en liten rosett på oss och en sån skyddshjälm, och så var det en i vårt gäng då som skulle hålla ett litet tal så innan vi tog det första symboliska spartaget, och kom i grannarna. Ja, var ganska kul.
Men det här skulle väl möjligen kunna polisanmälas, tänker jag.
Ja, polisen var ju där också. Mm. Det var väl på gränsen så. Men de såg oss. Vi var ju några anemiska vänsterpersoner så, som vi kunde inte, vet du, var någon tant.
Vad kan ni om bygg?
Nej, vad kan vi en bygg? Jag kommer ihåg att en kompis då, han som hade på sig hjälmen och höll den här spaden då, höll ett improviserat tal. Det var så som en svarta framför ögonen, så höll han så ett perfekt stringent tal. Så här, efteråt så var han alldeles svettig. Han bara, vad hände? Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Det gick jättebra liksom. Det var ganska mycket folk där och tittade på så. Proletären då, alltså det är ju tidningen då för kommunisterna helt enkelt ju. Och de splittras ju, alltså det heter ju först VPK, så splittras, och sen så blir det ju då KFLMR, eller en, ja, KFLM ju.
Och så inom
Kommunistiska förbundet, marxist-leninisterna. Sen splittras ju de, får en R-grupp också. Just. Man tycker det är högeravvikarna, de som är, för de, R står för revolutionärerna då. Det är lite rörigt här, vi kan låta Knuta Nävar reda ut detta istället då, för att jag ska tråka ut det här.
1970 svepte en våg av vilda strejker över Sverige. Arbetarklassen gick spontant till kamp för högre lön, bättre arbetsvillkor. Detta blottade bristerna i det gamla KFML. Många i ledande ställning ville tona ner propagandan för revolutionen. De föll av för det spontana, det omedvetna i arbetarnas kamp. KFML splittrades i en småborgerlig och en revolutionär del. Inom KFMLR, där R står för revolutionärerna, inser man att det är kommunisters uppgift att lyfta, förvandla den omedvetna och spontana kampen till en medveten, organiserad kamp för revolutionen. Vi inom KFML ser inte splittringen som någonting dåligt i sig. Tvärtom. Splittringen var bra och nödvändig för att kunna ena arbetarklassen på revolutionär grund. Precis som SKP stärktes under Stalin, precis som KKP stärktes under Mao Zedong genom kampen mot högeravvikelse, precis så kommer dagens svenska revolutionära rörelse att stärkas genom kampen mot det småborgerliga inflytandet. Det lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss historien. Det lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss. Därför har vi skrivit den här sången. När klasskampen flammade upp och ropet vill strejk spontant bröt fram, började förbundets ledning att vackla och kackla om reformer likt yra höns. Skrivbordsradikaler blir rädda då klasskampen skärps. Det lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss historien. Det lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss historien.
Bra tryck i rösten.
Ja, verkligen. Och det är lite gospel-vibbar nästan.
Ja, det är det också.
Det var inte det jag hade väntat mig när du...
Nej, trots att du har ett litet ben i den röda miljön som du kallar det.
Ja.
Kan man säga, har du röstat vänster om Moderaterna någon gång? Kan man säga så? Eller liksom, jag undrar lite. Men du menar det var motvall.
Vad står det rad av? Okej, så här då.
Och vilket ben är det egentligen?
Jag tycker att Jonas Sjöstedt är den bästa politiken som vi har haft i modern tid.
Mm.
Jag tycker att privatiseringen av vård, skola och omsorg är det största sveket mot svenskarna som har gjorts i modern tid.
Proletären är ju ganska bra. De lyckas ju, när de startar sitt, de startar 72 då sin förening, och handbollsdelen så att säga går in kanske om det är något år senare och sånt där, men man lyckas ju samla de duktiga handbollsspelare i Göteborg som sympatiserar, som är ärrare liksom. De går ju väl att gå till.
Eller typ allihop eller?
Ja, men handboll är ändå inte riktigt fullt så mycket arbetarsport som fotboll är egentligen. Det är lite mer akademisk sport. Jag vet inte hur det var då i och för sig, men man lyckas ju samla dem så att de får ju en del bra spelare. Jag kan läsa lite ur Frank Bådes självbiografi som jag tror vi kan hålla som någon slags helt neutralt dokument över detta. Men då skriver han så här då, angående idrott och politik och proletärens efterfrågan, i sin självbiografi. Frank Både, som ju var alltså förbundsordförande i KFLMR under en period, tror jag. Under tidigt 70-tal fick partiet i Göteborg en stor tillströmning av unga arbetarpojkar. Det föll sig naturligt att träffas på fritiden och bada, spela boll eller syssla med andra idrottsutövningar. 1972 föddes tanken på att idrotta på ett mer organiserat sätt och proletären FF bildades och anmäldes för seriespel. Och då får man efterföljare i Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och ytterligare på några platser. Så det startas fler proletären FF då runt om i landet. Proletären FF blev en bra sak för partiet, skriver Frank Både här då. De första åren utgjordes stommelaget nästan bara av varvs- och byggnadsarbetare. Det gav ett helt annat ansikte åt partiet än den gängse nidbilden av vänsterfolk. De som målades ut som klädda i palestinaskäll och näbbstövlar och små runda stålbågade glasögon. Här var det istället unga arbetarpojkar som på intet sätt skilde sig från sina jämnåriga klassbröder. Att klubben på sina hemmamatcher ibland la in ett solidaritetstal för det kämpande vietnamesiska folket eller i halvlek höll ett valtal mötte aldrig något motstånd. Bidragande till det var förmodligen att klubben redan från första början lagt sig till med en renhårig stil, inget tjat på motståndarna, på domaren eller inom laget. Gärna hårt och rejält spel, men inget gnyende. Vi får anledning att pröva den om den håller hela vägen. Och man var ju också väldigt solidarisk med Sydafrika och apartheid där och med vietnameserna då naturligtvis. Och sen så klättrar man ju hyfsat bra då i seriesystemet, handbollslaget då. Så man raskar ju även inom fotbollen då. Man lyckas som sagt få många av de duktiga spelarna som då också är ärade att gå till det. Det finns ju ingen anledning för dem att spela något annat lag liksom. Så man klättrar ganska friskt i seriesystemet. Och under 2 års tid så ligger man då alltså i samma division då som polisens lag. För polisen har ju också ett handbollslag då. Helt enkelt idrottsintresserade polismän ska kunna då, de går mycket skift och så då behöver de ha ett lag där de kan komma och gå lite som de vill och kanske ha liksom ett annat rotationssystem.
Jag var alltså lite inne där och nafsa tidigare med polisens innebandylag. Nej, jo, det var när vi pratade innebandy. Tillgängligheten till idrottshallar. Ja, alla hade en hall sådär. Brandmännen och poliserna hade en egen hall och kunde spela. De var så stora så att man kunde spela handboll också, kanske. Ja. Men det är polisen som man kommer ihåg från Sportnytt och Sportspegelns sändningar. Polisen Sävehof 23-21.
Ja, men det är polisen.
Men är det polisen... Jag trodde att det var i Linköping.
Nej, det är ju polisen.
Det är Stockholmspolisen.
Ja, det är Stockholmspolisen. Det heter ju Stockholmspolisen.
Det är Saab jag tänker på. Kanske som är Linköping.
Ja, det är Saab i Linköping. Saab i Linköping blir ju Linköpings lejon sen. Och sen är det RP. Linköping heter de ju nu. Men... polisen, Stockholmspolisen blir ju sen Söder ju. Det heter ju polisen Söder ett tag och sen blir det bara Söder.
Så det var,
men jag tänker att det var många på den här tiden så var det väl så helt enkelt att man spelade kanske handboll lite längre upp i åren och man jobbade samtidigt heltid och sådär. Det är lite mer den kulturen än vad det är idag. När handbollsligaspelarna var då är kanske 22-23 år i medianålder eller något sånt där. Så var det så det lite annorlunda ut. Och då var det på arbetsplatserna som man sammanslöts också började liksom lira. Och det var väl så det kom. Så att det var väl både polisen och proletären som kom ur det på det sättet kan man säga.
Jag träffade Marcus, nej det gjorde jag inte, men jag intervjuade Marcus Rosberg för några veckor sedan och då berättade han att hans morfar var polis och var väldigt duktig i handboll och spelade i polisen. Så det fanns tydligen ett Malmölag också som hette polisen. Då.
Men jag frågade om polisen Stockholm och Göteborg var samma förening, men det var det tydligen inte.
Nej.
Men var det division 3 de var uppe i, va?
Ja,
de spelade de i för tröjor så de spelade liksom inte i ljusblå sån polisskjortsfärg.
Ja, just det. Och så, just det, sån man kan köpa på så Buttrick som är en fejk. Alltså,
med hela, så alla de bälterna. Elaka polisen.
Ja, så Mandela har ju blivit utnämnd till hedersordförande i Proletären FF och accepterat den.
Ja, precis. Tackade jag till och med.
Ja, är det skillnad på acceptera?
Ja, det tycker jag. Man kan acceptera en p-bot.
Det är lite så. Men ja. Så.
Men då tackar jag inte ja till det.
Okay.
Du välkomnar inte den.
Jag läste att de hade målat den nya Sydafrika-flaggan som började användas efter vad säger man, frigörelsen eller uppbrottet från apartheidsystemet och så här, att
94.
Den målades i proletärens klubblokal.
Ja, jag har inte fått det bekräftat, pratat med nästan hela laget. Jag har inte fått det bekräftat av någon, men det kan ju vara så.
Det är inte så, jag vet inte vad de har målat i RIKs klubblokaler så eller i
väldigt opolitiskt
kroppskulturs klubblokaler.
Nej, men det är intressant att tänka sig där liksom, vad snackar de om killarna liksom, vad säger liksom Oskar Gensel till Anton Hallbäck nu när de spelar Arenas mot Önnered? Det är inte så politiskt laddat.
De har inga sådana solidaritetstal. Nej. Med syriska folket till exempel. Nej.
Men kan du bakgrunden på handbollsklubbarna i Göteborg och sådär, vad det är för typ av vad de har för klassbakgrund så att säga?
RIK är ju de vita eleganterna ju, så de är lite mer klass
lite borgarbrack och sådär.
Ja, det skulle jag säga. De har ju ingen riktig tillhörighet geografiskt RIK ju.
För att de är så stora eller?
Ja, nu mer är de ju inte det. De har ju inte ens en hall, det är en annan fråga. Men de
Redbergsplatsen.
Lisebergshallen, ja. De har ju sin hall ovanför där.
Jag kommer ihåg när de skulle riva Lisebergshallen då, att man var orolig att Pelle Nyström skulle vara i den när de rev den. Så bara, helvete, bara han har hunnit ut.
Fint när man tömde Söderstaden så var det 1000 pers där och roffade åt sig saker. Så samma sak när de skulle riva Lisebergshallen, någon tog med sig Pelle Nyström hem.
Ja, men man måste också komma ihåg då att vi ska ju prata om liksom de här väldigt brutala rivaliteten mellan polisen och proletären. Och då måste man nog förstå lite liksom hur stämningen var i Göteborg då. För Sverige var ju rött på den här tiden, på 70-talet. Den matchen vi ska till är ju 79, slutet på 70-talet. Och om Sverige är rött så är ju Göteborg illrött, verkligen. Alltså, det är ju skillnad också på vänstern i Göteborg och vänstern i Stockholm. Det är ju så mycket demonstrationer under den här perioden, inte minst i början av 70-talet. Det pågår någonting som heter Göteborgsprocessen som uppstår just efter att det är ett stormöte i Göteborg som äger rum i 14 maj 71. Alltså det världshandelskonferensen Forum på Götaplatsen i Göteborg då. Och där blev det ju jättemycket, alltså liknande egentligen det som hände 2001 då. Att det blev kravaller och sådär. Och där var det också mycket, lite så här tveksamma rättegångar efter det. Det har varit mycket då. Polisen anmälde demonstranter för våld mot tjänsteman och tvärtom då att demonstranterna anmälde polisen för övervåld. Och det var ju mycket proletären och ärrade naturligtvis i de demonstrationerna. Och i de här rättegångarna då mellan demonstranter och polisen så är det ju då alltså proletärens chefredaktör Leif Olsson, inte den Leif Olsson då, och Frank Båhr då som försvarar många av de här demonstranterna. Så det finns en omedelbar koppling också mellan Göteborgsprocessen och proletären då som tidning då. Och för att få liksom bara liksom känslan av den här, hur det var då, vill man prata med någon som kanske var i Göteborg under den här perioden, så då ringde jag upp Janne Josefsson, känner till honom?
Ja.
Ja. Uppdrag granskning, journalist, och ja, men hade ju sin plats i vänsterrörelsen i Göteborg under den här tiden. Så jag ringde upp honom bara för att höra liksom hur relationen var egentligen mellan polisen och vänsterfolket då i Göteborg på 70-talet.
Janne?
Ja, tjena Janne. Emil Eriksson heter jag. Har du tid om minuter?
Nej, jag ska precis kliva av ett tåg. Du får ringa mig om 10 minuter eller någonting.
Ja, perfekt.
Ja, det är Janne.
Ja, men tjena Janne. Det här var Emil igen.
Ja, just det. Jag sitter nu och besiktar min bil.
Okej.
Ja, det är Janne.
Hur var relationen mellan vänsterrörelsen och polisen generellt på 70-talet?
Ja. Ja, ska jag svara på den frågan nu eller?
Ja, tack.
Göteborg var då, jag var ju uppvuxen på Hisingen, det var ju bara varvsarbetare, hamnarbetare, bilarbetare och morsorna var hemma. Det var arbetarklass, industriarbetarklass i Göteborg, det var basen för industriarbetarklassen. Jag kom upp till Stockholm, där var det mera tjänstemän, man såg att folk gick ut och käkade på restauranger på vardagar. Det förekom ju inte liksom i Göteborg.
Vardagar,
på den tiden.
Vad i helvete. Så,
ja, men du täcker dig. När jag tog spårvagnen från Biskopsgården in till stan så kunde jag se affischer där ärrarna inför första maj hade en blond arbetare blåställ med kåpist. Alltså det var väldigt hårda tag. Jag blev anarkosyndikalist och vi hade ett demonstrationståg kanske, jag kommer inte ihåg om det är 73 eller 74 eller om det är 72. På Järntorget på Landsvägsgatan hade vi då, det var här svartröda fanorna och vi hade två huvudparoller. Allt genast och hästar åt alla utan polisen.
Okay.
Polisen, ja, det var jävligt tufft. Nej men alltså det är klart att det var en fotbolls- och handbollsmatch mellan proletären FF och polisen. Det är klart att det gick, gick säkert vilt till. Och nej men herrarna var ju, herregud, de var ju helt jävla galna. Så de ville ju införa ett kommunistiskt samhälle ungefär som det var under Stalins tid liksom. Ja, det var ju. Jag kommer ihåg, jag stod på Vårvägstorget och sålde en tidning som heter Arbetarmakt och så var det väldigt många herrar där och de gick på mig, var du, jag är anarkosyndikalist. Ja, varför det? Jag tycker inte skillnad från er att det är bra med att vi har valfrihet, att vi har rätt att välja vilket parti som helst och att det finns yttrandefrihet. Och då fick jag en sån här svar som, ja men herre jävla Janne, fattar du inte, har vi väl blivit av med kapitalismen, det är ju ändå ingen som vill ha den tillbaka, varför ska vi ha fria val? Ja, just det. Du vet, ja. Så det var nej men det var hårda tag där och det var, fanns många olika kommunistiska första majtåg, ja. Och även vi som var syndikalister och allt typ och sånt där. Så att det förvånade mig att de spelade, ja. Ihop alltså.
Det är märkligt med Janne Josefsson att han är både virrig och glasklar på samma gång på något sätt.
Mm, verkligen. Ja, men det här med det han säger om den här rivaliteten som uppstod mellan poliserna och demonstranterna som ofta var de här KPML-människorna. Det vidimerade ju också den här gamla domaren som heter Lars Berntsson. Som ju var, han var en up-and-coming-domare i Göteborg på den tiden.
Det kan man vara. Det tror jag nu att det kan man ju vara.
Ja, det kan man vara. Ja, men han var en up-and-coming-domare. Han uttryckte så här. Det var under de här demonstrationerna efter det då som det tog fyr mellan de här båda lagen.
Ja, okay.
Och han sa också att han fick inte, för jag frågade om han hade dömt dem. Ja, han hade ju dömt polisen och proletären oberoende av varandra. Ja. Men de här fighterna mellan dem. Nej, där tog man fram de här domarna som har lite mer rutinerade. Det var ju prestigedömarna.
Precis. Det är ju hög risk. Man pratar om högriskmatcher och sådär. Det kanske inte bedömdes som det eftersom polisen var på plats redan.
Ja, just det.
Men det känns ju som att det var ganska frasiga. Jag bara tänkte, Göteborgs journalister är ju ett litet skrå. Janne Josefsson är ju väldigt tydlig. Så här. Vi pratade också om Lennart Persson. Vet han så?
Ja, visst.
Ja, också en sån här klassisk Göteborgs journalist. Har ni någon annan sån här favorit bland Göteborgs journalister? Så?
Ja, vi har ju pratat om Janne Ingrid innan. Vi har ringde honom. Han
var också... ju omöjligt vara din favorit.
Nej, jag ville ändå få in honom.
Ja, du ville få in honom. Men...
Det är alla de känns som
tror inte att... någon har haft honom som favorit.
Nej.
Så.
Jag tänkte på, det går liksom inte att inte tänka på Britt-Marie Mattsson som också var så här utpräglad Göteborgs journalist. Ja. Så, både i tidning och i tv framförallt. Men så här, klar göteborgska och ungefär lika gammal som Janne Josefsson tror jag.
De här Göteborgsjournalisterna samlas ju på lokalradion i Göteborg där det finns en stark man som heter Frank Gunnarsson som är förlagan till, eller förebilden för Vejron i Ottan då, som sen Killinggänget ju gör en parodi på. Han fanns ju, det var ju Frank Gunnarsson som hade, han har ju svenskt rekord i antalet fällningar i, vad säger man, radionämnden eller? Ja, granskningsnämnden. Nej. Ja, någonting. Nej. Så. Ja. Han hade ju massa olika program där.
Opinionsnämnden kan ju pressens ponad.
Ska vi ringa upp Thomas Mattsson och höra, han vet ju det där, han jobbar ju på någon av dem.
Ja, ringa Olle Stenholm.
Ja, men de fälldes ju jävla massa gånger, gjorde ju radikal radio där. Lite roligt är att i hans radioprogram 1979, som är året vi ska till ju, det är ju där som Lasse Brandeby första gången lanserar sin figur Kurt Olsson då. Han ska försöka, härma en gnällig hemmafru från Majorna eller sånt där, och så blir det då till slut Kurt Olsson av det liksom. Och det är också i de här programmen, i Frank Gunnarssons radioprogram, som Claes Malmberg lanserar sin eget alter ego då, Ronny Jönsson heter han.
Ja, just det. Ja.
Så det händer mycket grejer där. Och där samlas ju alla de här Göteborgsjournalisterna. Alltså, förlåt, vad heter han nu? Aktuellt?
Lennart Persson.
Lennart Persson är där. Janne Josefsson är där. Vi släpper in Janne lite igen för han berättade lite om den här tiden på lokalen som jag tycker är lite härlig.
Den skiljer sig väldigt mycket från Radio Stockholm som var mera. Det var Staffan Dopping och någon annan som hade liksom sommarpuls och sånt där.
Och Staffan Dopping har du inte mycket för?
Idag är det en god vän till mig.
Asså.
Men ja, absolut. Ja. Det är det. Och jag tycker han gör bra grejer och han har varit en väldigt bra programledare och nu, ja, så här, jag har inga problem med honom alls. Nej. Men det var ju liksom skillnaderna på den tiden var att de ville bara tycka att det var kul. Nu, hej och nu är det försommar, nu ska vi ha roligt. De programmen behövs också, men Radio Göteborg dominerades av liksom Lasse Brandeby och mig, Frank Gunnarsson framförallt och Lennart Persson och Kjell-Åke Hansson och Janne Ingrid. Och vi var mer stridbara och ville liksom avslöja saker och ting. De till och med stängde stationen.
Ja, just det, 82 tror jag.
Står det? Ja, något sånt. Och det var jag ju med om. Jag var ju med om att åka upp till Stockholm och jag och två andra går rakt in på lokalradiostyrelsens möte och vi blir utbjudna av vakter. Jag tycker då att det var fel att stoppa stationen och jag tycker det fortfarande. Sen var det ju naturligtvis Franks satir, det var ju det som hade fällts i 15 program, det var det som föranledde stängningen. Det var naturligtvis en knölpåk satir. Jag minns bland annat att han beskrev moderatledaren Adelsohn hade varit hos sin vän i Borås och fått en kostym sydd av de svenska textilarbetarna. Ja, du vet det.
Av deras hud, ja, precis.
Ja. Lokalradion i Sverige var en reform från Socialdemokraterna. Deras förväntningar var att vi skulle skildra deras fina arbete som de tyckte. Men vi ville ju granska dem. Vi var ju granskande journalister. Jag hade ju jobbat i Stockholm ett antal år på Riksradion där. Och Lasse Brandeby och jag, vi gjorde ju massor grejer. Jag menar, vi hade med den nya utrikesministern Bodström som så säger, ska vi ringa? Vem tycker du bäst om? Brezhnev eller Reagan? Ja, mumlar han lite. Ja, men du gillar väl någon bättre än den andra. Ska vi ringa Reagan? Ja, säger han då. Så ringer vi Ronald Reagan och kommer till någon presssekreterare. Och då börjar han lägga sig på telefonen. Men, och adjutanterna, statssekreterare och presssekreterare ute i kontrollen, de vill ju strypa tekniken där, va? Och sen ställer vi ju frågor om, det blir ju löpsedlar då, att vi hade fått tips om att han hade dubbla löner. Alltså han var, Lennart Bodström hette han, Thomas Bodströms pappa. Vi visste, hade fått tips om att han hade fortfarande lönen kvar som TCOs ordförande och statsrådslönen. Och när jag frågade honom så här liksom om, har du dubbla löner och sånt där? Ja, det är en väldigt intressant fråga. Ja, men har du det eller har du det inte? Och Brandeby, han blev alldeles blek i de stunderna. Så här, lite skraj, han hade ju andra kvaliteter. Och då sa jag, ja, men vad är sant här? Ja, det är ju väldigt intressant. Men har du dubbla löner? Ja. Men hur kan du som sitter i en arbetarregering liksom ha det? Och då bara resa sig och gå och säga adjö, vet du. Och det är klart det var en lokal som var farlig. Vi ringde Lennart Persson var flygande reporter. Han åkte ut och kollade nolltaxerare mitt mellan 22 och 24 och knackade dörr ute i Onsala. Han knackade dörr hemma hos Stena, Allan Olsson och man hör Stena, ja precis, operera mig, ja, hej då och sådär. Man trodde ju, du var ju radio, jag älskade ju både Lasse och jag älskade den där radion och det gjorde ju lyssnarna också, men det är klart det var ju på gränsen ibland. Mannheimer som var socialdemokratisk kommunalråd eller om han var jurist på Metall, och han slog ju sönder hela sändarutrustningen med någon tillfälle för Lennart Persson när vi hade direktsändning från Rubinen på det här det hände väldigt, väldigt mycket grejer. Så det är klart att det var en lokalradio som är långt ifrån än vad den är idag. Idag är det liksom väldigt formaterat, man får knappt välja sin egen musik och så att det var, men jag står för vad vi höll på med.
Ja. Jag gillar ju Janne Josefsson att han dels står det här att det alltid var försommarstämning uppe på lokalradion i Stockholm.
Och, det är jävligt moneriskt faktiskt. Ja,
och det han nämner också att man åt middag på restaurang mitt i veckan och så. Det tillhör ju inte arbetarklassen.
Detta var alltså Sveriges Radio, eller?
Ja, det måste
det vara. Ja, det var det, precis. Och de la ju ner det då 82 för att det var helt enkelt. För då körde ju fejkade nyheter. Det var ju satir på ganska grov nivå då. Så de körde ju fejkade nyheter ibland också. De bara hittade på saker som har hänt och sådär. Och folk trodde ju på det då, såklart. Så det blev ju liksom, så var det så jävla rått.
Det var väl 82 också som Stefan Thelin och Leif Loket Olsson var i Valencia då. Och kommenterade hem och reste med Blåvitt. Det måste ju varit på samma radiostation, va? När Blåvitt vann UEFA-cupen och sådär. De gjorde ju starkt färgade radioreferat hem till Göteborg. Sände på kommunsändaren och så. Fem timmars uppsnack.
Ja, men så att de här matcherna då, de ska ha filmats, säger du, Marcus.
Ja, precis. Jag pratade med folk i Göteborg och i Uddevalla. Bland annat en kille som var på en av matcherna, den som spelades i Valhalla.
Just det.
Den andra matchen då spelas i Kulturhuset tydligen. Jag tror vi pratar säsongen 79-80 här. Och den matchen i Valhalla ska ha filmats av Säpo som stod uppe i det vänstra hörnet med filmkamera. Och filmade kanske inte då bara för att man skulle kunna analysera uppspel och försvarsspel och taktiken så att säga, utan för att registrera vilka som var på plats och sådär. Och då sägs det också att de i handbolls i Göteborg som var på vänster sida så att säga politiskt, som åkte på olika förbundsmöten och kickoffer och sådär, de var i Danmark någon sväng, då reste ju Säpo efter också och registrerade vilka som var med och sådär på de här mötena. En klassisk, rak, svensk åsiktsregistrering helt enkelt. Ladda. Det finns det ju många exempel på.
Kan man sakna ibland? eller?
Ja, ja.
Också i alla fint fall att förklä åsiktsregistreringen i att man vill filma och se hur deras falska checkrörelse
är. Ja, Säpo också ett lag så. De är där och spionerar så.
Ja, precis. De fick ju sen kritik då för
polisen,
att 23-5. Det där känns väl osportsligt att filma hur vi spelar. Så, nej, men det är inte det vi filmar. Vi bara är här för åsiktsregistreringen. Ja, men då så, okej då.
Men hur fan får man tag i de banden?
För ja, det är ju en bra fråga. Jag har ju försökt här nu. Det är ju lite långbänk tyvärr. Jag kom på det lite sent. Men jag begärde ju ut de här banden då via Riksarkivet häromdagen. Ja. Där Säkerhetspolisen har sitt arkiv.
Så jag hoppas
att begärde ut den akten när de filmade handbollsmatchen mellan Politären och polisens IF i Valhalla den 10 januari 1979. Så jag har inte fått svar. Jag har inte fått nej. Men jag har inte heller fått ja. Men de har mottagit min begäran, helt enkelt.
Mm. Ja, det är en jävla cliffhanger. Tänk om vi kan få ladda upp den på internet.
Hoppas att vi har den då lagom till när vi publicerar avsnittet, så att det kan följa med en liten videosnutt där.
Riksarkivet, då står det så här. Förfrågan om uppgifter ur Säkerhetspolisens Säpos arkiv. Det kostar i sig 4 kronor per A4-sida. Jag vet inte vad de tar för video och filmat material så. Jag undrar om det sitter någon där nu på Riksarkivet så bara få upp den så fredag eftermiddag så här. Jag vill få ta del av det material som Säpo filmade den 10 januari 1979 i samband med handbollsmatchen mellan Politären FF och polisens IF. Punkt slut. Kopio av akter. Ja, men det kanske bara så här, det var kul, den släpper vi.
Ja,
vi får se.
Ja, det är kul. Men vänster sida sa du, för i Valhalla, senast jag var där så var det ju bara läktare på ena sidan. Och på ena sidan av långsidan så sitter polisens supporters. Och på den andra sidan sitter Politärens. Alltså väldigt tydligt uppdelat. Och jag tänker mig då att de sitter på vänster sida, Politären. Men vad fan till att de är Säpos kamera på den sidan.
Hur vet man vilken sida som är vänster och höger? Om man står på ena sidan så är ju...
Jag vet inte, om man kommer in från läktaren.
Ja, man kommer in från...
Men visst, det blir olika.
Ja, det är olika. Väderstrecken hade varit bättre där kanske. Öster, ja.
Då hade de alltså rättigheterna till matchen också. Ja, den här tiden då. De hade köpt upp dem.
Både Simor hade dem. De hade bara elitserien då. Den allsvenskan.
Daniel Kristiansson kommenterade för Säpos räkning.
Ja, men då har vi ändå lite. Vad är Göteborg för plats på den här tiden? Vi har pratat om Proletären. Vi har pratat lite om polisen då, som också hade ju då lag i alla olika städerna. Och så där. Nu vill vi kanske in då i den här matchen, va? För det blir ju så pass ruffigt att det blir två stycken artiklar. En i GP och en i GT då. Handboll slutade i slagsmål, står det. Polisen mot Proletären. Polisen och Proletären spelade handboll mot varann igår.
Börjar texta så.
Ja, jag tycker det finns något liksom...
Väldigt oängsligt.
Polisen och Proletären spelade handboll mot varann igår. Sedan slogs de. I samma ögonblick som slutsignalen blåstes utbröt den stora kalabaliken. Åtminstone 4 rejäla slag eller knuffar utredes, 2 från vardera håll. När andra ledare och spelare lyckats sära på kämparna och stridsdammet lagt sig kunde konstateras att både boxningen och handbollsmatchen slutat oavgjort.
Det är en jävla superingress ju.
Det var inte ingressen det här.
Jo, det var en ganska lång ingress då.
Är det sant?
Ja, C.G. Berglund.
Ja, C.G.
Stilist.
Alltså. Polisen och Proletären spelade handboll mot varann igår.
Men var det den här matchen? Det skulle kunna ha varit den här, för den här gamla domaren då, Lars Berntsson. Han vill minnas att det var någon av de här matcherna där man vid inspringet så sprang Proletären in och då applåderade folk och sen sprang polisen in. Och då ställer sig då Proletären sidan och sjunger en nidvisa om polisen. Oh. Så det var ju redan där väldigt, väldigt laddat.
Ja. Man har ju också, Proletären har ju i ett programblad innan matchen där de kallar polisen då för plattfötterna från Skånegatan då. Och det är ju då, polisstationen ligger på Skånegatan, plattfoten då är, man får det när man patrullerar antar jag.
Är
någon slags...
Ja, det är väl inte positivt här.
Nej, man får inte göra lumpen när man har plattfot va?
Nej, det är något sånt.
Jag har ju något så sällsynt som en plattfot och en högvristad fot. Lite partytryck då, för att en av pappa, en av mamma. Men det är ju jättemycket folk på. Proletären har ju mycket folk på alla sina matcher, men det är just matchen mot polisen så är det ju ännu mer folk. Och vi har ju ringt upp då Olle Minell som ju kom från RIK till Proletären, en av deras stora värvningar. Gjort det på landskamper också faktiskt.
Oh, fan.
Och han är ju en av dem som är med i det här bråket då, som uppstår efter slutsignal. Så jag tänker att vi kan ta in Olle lite för att kunna få berätta lite om.
Kan vi prata lite om Olle efter att vi har pratat med Olle?
Eller? Så kan vi göra.
Mm. Om vi säger att det var 300 på läktaren, så var väl det kanske 260 errare, om man nu får säga så. Mm. Då. Och så var väl det kanske 20-30 poliser. De satt, jag kommer ihåg det, för de satt på ena flanken på läktaren då. Och det blev ju att när det där tumultet blev ute på plan, så var det några som rusade ner från polisen, och så var det några som rusade ner från våra tolv, så det blev tumult.
Okay.
På plan då, som löste sig naturligtvis. Det blev ju inget vidare slakt och låt sådana här grejer och rabalik.
Som jag förstått det, så leder ni med 2019. Polisen får ett straffkast, gör mål, 20 lika. Ni ska försöka ta ett snabbt avkast för att hinna göra ett sista mål. Hans Lippens går fram och stoppar en av era spelare ganska brutalt, eller liksom regelvidrigt, ja,
det,
så att säga.
Det var mig han stoppade.
Det var det han stoppade?
Ja, men jag för mig att om jag minns det, så stod det inte 2019, utan jag för mig att det var 18-18, att de gick upp till 19-18. I alla fall så gör de mål då, och de leder med ett, och det är väl, vad kan det vara, 20 sekunder kvar. Och då har vi avkast, och så är det bara snabbt fram och försöka sätta dit den då. För att kvittera, va? Och då var det jag som skulle försöka göra det sista målet då. Så när jag fick avspelet då, va, så hade ju två sökna, bland annat då kanske han Hans, så det Lippen, så
ja,
var det.
Ja.
Han och en till, det var två som stoppade, och de, när jag fick bollen då, så slängde de sig över mig. Och brottade ner mig på mittplanen. Var på våran lagledare, som var en temperamentsfull kille.
Aha.
Så han ställde ut och slängde sig över och försökte slita bort dem från mig då. Som han sa till dig, så hade vi alltid en kraftig publik.
Ja.
Och säkert, det jag kommer ihåg var att man var extra spänd inför dem. Det skulle bli skoj att möta dem. Ja. Det skulle bli, inte bataljer, men hårda och tuffa matcher, vilket det också var. Va?
Ja.
Det var roligt.
Finns det mycket bra grogrund här för en, vi har ju pratat om rivaliteter tidigare, men missat den här då, som kanske är den häftigaste rivaliteten man har hört talas om egentligen, så här. Du sular en gatsten så i ansiktet på en polis på
tisdagen,
och sen går du in på torsdagen för att mötas i ett linjespel, så i en handbollsmatch. Det är helt fantastiskt bra.
Ja, det är fint.
Och jag tycker den påminner också om, på många sätt, om Kiruna-rivaliteten som vi har pratat om. Hur gruvarbetarna som jobbar under jord och känner sig nedtryckta av tjänstemännen som sitter på kontoret och bestämmer löner och pissar på dem, rent ut sagt. Så här. De möts i en ishockeymatch så, efter jobbet.
Man vill att det ska vara med så ju.
Ja, men precis.
Man vill inte ha något jävla mer fjösigt, liksom så här. Mjällby, Kalmar eller något sånt vill man aldrig se igen. Jag ska aldrig mer spela fotboll mot den där Mjällby och Kalmar. Lägg ner bara.
Det finns ingen anledning.
Vad fan är poängen liksom?
Nej, det måste betyda mer. Det måste finnas mer.
Och vi har ju faktiskt pratat med Hans Lippens, som ju är en av dem som är inblandade då i det här slagsmålet. Hur var det att spela de här matcherna mot Proletären?
Nej, men det var en speciell upplevelse. Man kan säga att det var väl årets matcher, kan man säga, de här gångerna vi mötte. Vi mötte sex gånger.
Uh-huh.
Ja, men det var en kan man säga, en uppschasad stämning, kan man säga, och fantastisk fest runt omkring. För menar, vi kom ju en och en halv timme ungefär före matchstart till Vallala. Vi hade omklädningsrummet bredvid varandra.
Uh-huh.
Och då vände man ju upp på den tiden i korridoren utan omklädningsrummet, så sprang vi där med varandra där nere då, innan man fick komma upp då en kvart, 20 minuter innan då, inne på arenan där då. Då var det ju nästan, då var ju lapp och lucka, slutsat. Mm. Det var ju fantastisk stämning, va?
Tror du att det inverkade någonting på spänningen, prestigen i de här matcherna, att det också var en period i Göteborg när det var mycket demonstranter, det var en del konfrontationer mellan polis och demonstranter, Göteborgsprocessen och så vidare. Tror du att det påverkade?
Det tror jag helt klart. Jag menar, första majdemonstrationerna då på den tiden med Frank Både på Kungstorget, kommer man ihåg, när han stod där och ropade Kurt Nicolin och lite sådana här saker, va? Då jobbade man som polis och tittade på detta och följde första majdemonstrationen, som var väldigt stora på den tiden.
Ja.
Ja, men det var, kan man säga, en liten upphetsning, kan man säga, totalt sett i stan. När matchen var slut och man gick in i omklädningsrummet sen, så på varje plats där vi hade bytt om så låg det ju en proletärens tidning då.
Lusläste ni de tidningarna?
Inte mycket. jag tror det var nog inga som lusläste dem, men liksom budskapet var ganska tydligt ändå. Va? Så det var lite, lite humor i det, kan man säga, samtidigt som det var allvar ute på plan och sådär. Men det var ändå en fantastisk handbollsmatch som sådan, så här, med otrolig feststämning.
Han når ju mitt hjärta med när han lite sådär skrockande skrattar om det här, som att det var, alltså lite som ändå Janne Josefsson gjorde också, att han kunde liksom skratta lite åt den här perioden, att fan, det var hårda tag och sådär, men jag tycker det finns något härligt. Jag känner att Sverige enas som land här. Men lite
jätteborskt i det också, eller?
Ja, kanske.
Att man ändå kan köta.
Ja, men precis, lite ge och ta och sådär, och sen så inte mer med det. Det är ju ett, det är ju också 42 år sedan.
Just det, så det finns andra rivaliteter som kommit emellan.
Det är inte helt orimligt sådär när någon inte kommer ihåg resultatet, så att det blev 23-23, så att det inte sitter där. Så 42 år senare. Men en jag pratade med var helt övertygad om att båda matcherna säsongen 79-80 har slutat oavgjort.
Ja, det är otroligt.
Ja, men domaren, återigen Lars där, han vill ju minnas också att det var väldigt, väldigt jämnt mellan de här båda lagarna.
Mm. Vi får ju helt enkelt hoppas på att Säpo släpper på sekretessen. Så.
Jag tycker det är kul avslutning på Sigge Berglunds artikel också. Talminen står i Olle Minella då. Synd att det här skulle hända. Själva matchen genomfördes ju på ett disciplinerat sätt, tycker Olle Minella i Proletären. Själv slog jag aldrig, jag bara knuffade. Det där med slag och knuffa verkar kan ju få liksom lite rättsliga påföljder, så kanske noga med terminologin. Och så avslutar då Sigge Berglund med egna ord här då. Polisen och Proletären möts inte mer den här säsongen.
Inte på handbollsplanen i alla fall.
Efter matchen i alla fall så får ju då Minell erbjudet att, och det här är någon slags cirkelslutning ska ske då, att alltså det blir ju en, det blir ju, som sagt, det blir ju två artiklar. Det är ju en stor grej att det blir så mycket bråk, och det blir ju tal om rättsliga följer och sådär. Då får han erbjudandet av Leif Loket Olsson. Alltså Loket ringer upp Minell och säger, så kan inte du komma till den här sinnessjuka lokalradion som de gör då i Göteborg och prata ut om det här då. Och det gör han då. Han får, du får en kvart här att snacka om vad som hände på matchen. Inget, inte tal om att höra båda sidor då, som ju vi gör naturligtvis, som ju har den här journalistiska integriteten i full blom då. Men det skiter ju Leif Loket Olsson i. Så han bjuder in honom då till honom och Frank Gunnarsson då, till deras radioprogram. Så har tyvärr inte det ljudet då.
Men, som kommer bli tv-dokumentär här inom kort.
Ja, om någon i ständigt tillbaka. En gång i veckan hyllar vi och tackar våra hyllande prenumeranter, och vi gör det genom att ställa er i ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Den här gången tänkte jag att ni ska blanda samman med en del bokstavsvänster terminologi som en slags påminnelse om hur i grunden splittrad vänsterrörelsen var under 60-70-talet i Sverige. Så att om Enya går igång där, så kör vi lite vänsterbegrepp här i hyllansegmentet. Stort tack! Småborgarrevisionister. Marcus Nymad. Trottar. Johan Wall, högeravvikare. Rickard Jonasson, skrivbordsradikaler. Peter Meretski, socialfascister. Per Lagerqvist, ärrare. Karim Hadji, maoister. Axel Eriksson, silenare. Kristoffer Jönsson. Enhetsfronter. Anders Sjöberg. Proletärer. Emil Jensen. Solidaritetspartiet. Tevin Staxton.
Marxist-leninistiska kampförbundet för Sveriges kommunistiska parti, Rasmus Personne. Splittringsdokument. KFMLS. Marcus Wilberg. KFMLR. Einar Österberg. KPMLR. SKP. VPK. FNL. Och Kilbomare.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vem är då Olle Minell? Du känner till honom, Marcus?
Ja, men det gör man väl om man har intresserat sig för vänsterpolitik och... polisspåret i Palmefallet.
Så passande med att han är inne på polisspåret då som spelade i Proletären mot just...
Nej, men alltså har man grottat lite i Palmefallet så dyker ju Olle upp rätt tidigt. Han var väl en av dem som i ett tidigt skede också skrev om Skandiamannen och tyckte att han hade betett sig jävligt underligt och intervjuade honom och sådär. Det som presenterades av Christer Petersson på den här berömda presskonferensen, det kunde vi ju läsa om i Proletären redan sent 80 till 90.
Bottnar du i det viet?
Ja, men så, det är ju fakta.
Jo, men du läste ju inte det.
Nej, där. Nej. Men vi då pratar om den...
Mänskligheten.
Ja, mänskligheten. om jag förstått det hela rätt så är inte Olle en Skandiamannen spåret anhängare. Utan han tror på en konspiration inom svensk polis, va?
Vem sköt Palme?
Ja du, jag har ju en stark teori om att det är, vad ska man säga, en polisspåret, om man säger så. Aha. Att sannolikt finns att söka i polisspåret då, som även inkluderar då Säpo och militären.
Du träffade Stig Engström en gång, va?
Ja, jag är nog den enda som intervjuade han.
Ja.
Förutom inslaget som var i Rapport, men ja, det var ingen riktig intervju, utan jag träffade han på Skandiahuset i kafeterian där jag satt väl och pratade med han i 2 timmar ungefär.
Vad var din bild av honom?
Ja, att han var mystisk och att han var ute och var runt där, att han stämplade ut 23-19 och att han var, men absolut inte en som höll i något vapen. Utan mer en sån som ja, har sett någonting och sen ikläder han sig i hjälterollen och ska spela en större roll än vad han gjorde där.
Ja, just det.
Och hans intryck på mig var att han var väldigt märkligt. Jag fick ordet androgyn för mig när jag pratade med honom. Du vet, han var inte kvinnlig drag, men väldigt mjuk. Och jag vet inte om du... Jag tänkte dra en liknelse, men Ernst-Hugo Järegård.
Ja, just det. Ja, visst, ja. Visst.
När han spelar kvinnor.
Ja.
Lite bröt av munnen och han...
Ja, just det.
Han påminner på... Ja. Det är väldigt mjukt och intryck så.
Ja, jag förstår vad du menar, tror jag.
Och absolut inte någon karaktär som springer omkring med en revolver och helt plötsligt ser Palme skjuta ner han.
Nej.
De har använt han som alibi för att kunna lägga ner hela skiten.
Polisspåret har ni koll på, va?
Både och, men det finns ju många polisspår, alltså, eller hur? Alltså, det kan ha gått till på liksom 4-5 olika sätt inom polisen, men...
Ja, om det ens räcker. Ja. Det finns ju så många namngivna misstänkta mördare inom polisen, bara så här. Men det bottnar ju i dels en jävla massa skumma walkie-talkie-iakttagelser den här natten i det här området och så här. Och vem springer runt med walkie-talkies oftast? Det är ju polisen. Sen så finns det också uppgift om att sambandscentralen ska ha agerat jävligt mysko med utrop och larm och såna här saker. Rikslarmet gick ut jättesent.
Ja,
just det. Att man ska ha fördröjt det. Och sen så finns det också vittnesobservationer om att civilklädda poliser ska ha rört sig i det här området och uppträtt lite mystiskt och sådär. Även icke-civilklädda poliser ska ha rört sig i området och gjort konstiga saker den här natten. Det kan ju såklart vara ett sammanträffande bara.
Sen är det väl polisbilen på David Bagares gata med, va, som dyker upp bara där. Det är nästan det jag fastnade mest för.
Ja,
eller att den är borta, eller hur fan är det den?
Jag kommer nämna en av poliserna i polisspåret lite senare när jag tar ut mitt dream team här. Ja. Polisens IF.
Ja, just det. Ja, just det.
Då kommer vi komma in lite på polisspåret.
Ja.
Sen kan man ju också lägga till att Olof Palme saknade livvaktsskydd från Säpo den här natten.
Just det.
Och de som visste om det var ju Säpo.
Mm. Så då är det nog dem.
Så den kan man... Ja, men det kan man ju... Med lätthet att använda om man vill bygga en konspiration, så är det en bra pusselbit.
Ja,
så.
Ja.
Jag började lyssna på Palmemordet en stund efter vi hade lärt känna varandra, Marcus, och körde det stenhårt en sommar. Och då går de ju igenom alla spår, ja, ett och ett så att säga. Och jag tror ju alltid på det spåret som jag hört sist. Så jag kommer till mina vänner och säger, ja men... Så här, du vet, riktigt så...
Oh. Det är ju...
Det är ju, och då först var han Palme.
Och så bara hänvisade att det är någonting som någon annan har sagt. Alltså, bara, så han hade inte gjort en enda efterforskning.
Nej, och har svårt att komma ihåg argumenten. Men så här, jo, men det är ju... Och sen så bara, vänta lite, gå in i ett annat rum, lyssna så. Just det, fan. Så fick jag memorera det. För att han var ju där den minuten. Och där. Så jag kommer tillbaka nästa vecka. Sydafrika. Fruktansvärt hemskt. Jag förstår inte att mina vänner står ut med mig faktiskt ibland.
Otroligt. Är det han, Finn Laugson? Är det den på den?
Ja, den jag lyssnar på är någon...
Men om man någon gång letar efter dedikation, så ska man in i Palmehärvan. Där finns det dedikation.
Ja, passion också.
Och passion.
Ja.
Helvete. Gunnar Walls blogg rekommenderar jag. Om man bara vill säga, man behöver inte ens vara intresserad, men om man är intresserad av dedikation och så. Ja, så kan man vara där och läsa hans blogginlägg som är, det var så långa så att 4 timmar så.
Är det gonna
vabbat en dag så har bara stått och suttit med telefonen så ungen har
knuffat bort barnen.
Smält i sig, du vet, kaustik soda och allt möjligt. Man har bara suttit och läst så, ett blogginlägg. Så.
2 färre barn när man går och lägger sig. Man har åtminstone kommit igenom Gunnar Wall senaste blogginlägg. Man fäktar bort det med foten så yttersida så undernära barn som kryper längs parkettgolvet hemma. Så. Men du, Marcus, om du fick välja ut din drömsexa, hur många är man på plan?
Jag har gått igenom det här, precis, utspelare och sen målvakt.
Ja, din drömsjua i polisen.
Jag har tagit ut en sådan. Det är polisiärt uppklart kan man säga, den här drömmen. Va? Den är uttagen och klar.
Den är klar, ja.
Du ser helt tom ut i blicken.
Ja, men jag, ja,
förlåt. Fast du förstod ingenting.
Nej, jag tänkte på en annan sak.
Ja. Då tänkte jag så här. I mål så vill jag ha Claes Jedda.
Vem är det?
Hans Jedda vet man ju vem det är.
Ja, precis. Fan, det är Claes, ja.
Claes Jedda är alltså kanske den som utstrålar Stockholmspiketen på 80-talet i samband med Palmemordet bäst på alla sätt och vis. Man kan inte se ut mer som en piketpolis än Claes Jedda. Han satt och jobbade för den mytomspunna Södermalmspiketen 3230.
Ah, ja, ja.
Där Kjell Östling var befäl och även Claes Djurfelt jobbade. Får jag nämna något av namnen. Som var tidigt på plats när det small i stan 86, 28 februari. Claes Jedda.
I målet.
Han är i mål. Vänstersexa. Valde faktiskt, tänkte jag, man måste ju gå utanför Södermalmspiketen. Kan inte bara ta folk därifrån.
Kom ut från din comfort zone.
32-30. Alltså, på riktigt. Alltså, tänk er en Södermalmspiké. 86.
Mm. Oh, jävlar.
De bussarna, de körde väl såna här, körde de inte skeva vans då? Mm.
När de eller så här Volkswagen var det väl också?
Fan, det var nog inte roligt. Nej. Att få ett besök av den piketen.
Men kallades inte någon av dem också till och med för typ baseball
Jo, men det går ju lite i varandra, ja. Det var väl, var det inte det Norrmalm till och med?
Ja, Norrmalm var baseballligan.
Ja. Som åkte runt och bara spöade upp buset så.
Ja, de var väl klädda som vanliga civila med...
Ja, men det var väl folk från piketen, va?
Ja, precis. Ja.
Vänstersexa, Lasse Virén.
Ja, den är...
Kommer ni ihåg honom? Finländsk långdistanslöpare som vann dubbla OS-guld på 5000 och 10 000 meter både 72 och 76. Just. Kallades ju Lasse Sirén då för att han var polis civilt.
Håller snabb, det kraftigt.
Förmodligen.
Exakt, det är på konting. Erik Hajas typ nästan som liksom är skit i försvaret helt och hållet. Det är nästan uppe...
Vänsternia så valde jag Carl Gustav Östling som då är mer känd som polismannen Ö. Och polismannen Ö var en jävligt skum figur som har figurerat i Palmeutredningen. Han låg ju inne för en blindtarmsoperation den 28 februari men skrev ut sig själv hastigt och lämnade SÖS, tror jag. Ungefär som Christer Abrahamsson gjorde, Leksands målvakten, när de skulle möta Brynäs. Han skrev ut sig själv från Falun sjukhuset och åkte med spelarbussen. Så gjorde Carl Gustav Östling. Och inte nog med det, han hade och drev ett vapenföretag som hade sitt kontor på David Bagares gata där mördaren misstänks ha
försvunnit, ja.
Sprungit ner och iväg och ut och försvann för gott. Det här fick Hans Holmér nys om, men han utredde aldrig Östling utan gav honom istället uppdrag att skaffa pansarglas till Palmerummet. Så han fick en stor order istället.
Ja, just det, ja.
Polismannen Ö.
Det var
vänsternia.
Det minns jag.
Alltså vänsternia.
Nu minns jag varför jag var helt inne på polisspåret ett tag.
Ja, men den där kändes ju klockan.
Ja, det måste ju vara dem.
Ja.
Och lite senare så görs det ju då, jag tror att det är Tullverket som gör en husransakan hemma hos polismannen Ö, Carl Gustav. Och då hittar de ju ammunition som påminner, liknar eller är
samma sort som den som används när Palme skjuts. Det vill säga en sån här helmantlad kula som är gjord och skapad för att kunna gå igenom en skyddsväst eller plåt som det sägs.
Så det kan vara, tullen också som är mördad.
Jag tror på användningen igen.
Helt missförstått så. Ja, fan, så tullen. Fan om inte det kan vara tullen som är...
Ja, jag tror på vänstern igen.
Bara några ord så.
Men vadå, är han vänstern igen i din... För att han är bra skott då, så att säga.
Bra skott. Ja. Mitt nya, Roger Hell.
Mm-hmm. Ja, vi vet inte vem
det är. Ringer ingen klocka. Nej, det gör det inte. Hur är det med... Har ni sett svensk film... från 80-talet, baserade på Leif GWs romaner.
Jag tycker du var bra, Christian.
Ja, Grisfesten kanske.
Nej, det är Stefan Sauk då som spelar Roger Hell i Lagens namn. Har du inte sett det?
Nej.
Nej.
Handlar ju om piketen, om den och Malm då, som åker runt i Stockholm och spöar upp folk så att det sjunger i de bärande väggarna i bostadsrättsförmedlingarna. Och blåser ur skallen av någon också av lite misstag så där, i något tumult. I
båda vägen. Skott. Så här.
Stefan Sauk spelar Roger Hell.
Okay, Roger
som
Hell.
Väl då... Man tror ju då att fan, det här är ju baseballligan det här handlar om, men romanen Leif GWs skrev den tidigare än baseballligan. Så att det finns ingen koppling där egentligen. Men det är ungefär så det blev. Så småningom.
Före sin tid då, kan man säga.
Mm. Mm. Han var mitt nia, Roger.
Mm. Då höger nia?
Nej, mitt sexa. Jag kör den varianten.
Ja, visst.
Jag spelar inte så jävla stor.
Jag har inte så ta några namn bara.
Thomas Eriksson. Pampi ishockeyback i Djurgården på 80-90-talet. Vann 4 SM-guld med Djurgården 83, 89, 90, 91 tror jag. Mm. Spelade sedan i Philadelphia Flyers med Pelle Lindberg. Och ska där ha haft att göra med Mike Keenan. Ett legendariskt NHL-coach-kräk på den tiden. Slog spelare i omklädningsrummet och sådär.
Okay.
Borde spela till polisen kanske. Och då sägs det att Thomas Eriksson en gång tvingades spela klart en match med bruten knäskål.
Nej, man kan inte ens bryta.
På 80-talet. Jo, man kan bryta, eller man kan krossa den i alla fall. Men jag tror man kan bryta knäskålen. Ja, du får ringa upp någon här nu.
Leif Svärd. Går det att?
Jag tänker att man ringer någon från rättsmedicin i Sverige. Vad heter han?
Man tror ju ofta att du har dragit den grövsta historien från Hockey Sverige så. Det finns ju som alltid en kvar så här som är en det är som en outsinlig källa av riktigt grova så här historier verkligen.
Men det är för att han är hård för då som du vill ha honom på.
Nej, för att han också var polis, jobbade 10 på piketen efter hockeykarriären.
Liten mittsex och så. Så riktigt liten. Så.
Men jag vet att vi har många handbollsintresserade som lyssnar på det här. Jag måste ju då nämna, finns ju en mittsexa som heter Thomas Eriksson.
Asså?
Kallas ryssen. Mm-hmm. Spelade i Dottolugi och något tyst lag som jag glömt. Mm-hmm. Så det är sagt bara. Eftersom jag annars kommer få det i röven sen så att säga.
Ja, just det.
Högersexa då. Ebbe Karlsson.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja, ettrig, liten,
han måste bra spänst.
Ja, han har väl lite sådär högersex.
Ja, det
har han inte det.
Verkligen, vänstent.
Bokförläggare, tajt med Hans Holmér. Sägs att det var kanske ännu tajtare. Jag har ju gått sådana rykten. Snabb ytter av Erik Hajas karaktär. Klär säkert i så här korta shorts också.
Ja,
Ebbe. Och sen har vi en höger nia kvar.
Ja. Yes.
Helt givet vem som ska ha den. Det blir Hans Holmér.
Ja, visst det.
Var han vänsterhänt? Jag stod med högerhänt.
Tvåhandsfattad.
Ja, han var tvåhandsfattad.
Ja, jävlar. Det finns ju väldigt få sådana, konstigt nog.
Ja.
Kort bio då. För det är inte helt orimligt att placera honom i ett handbollslag, nämligen för att...
Han var rätt reslig.
Reslig, framförallt så var han en länspolismästare då, som blev den stora spaningsledaren, som kunde sitta på presskonferenser och dingla med en Magnum-revolver. Ja. Inte alla som kan göra det.
Nej,
hur som helst.
De bilderna är ju, av någon märklig anledning, när man har sett de bilderna så kommer man alltid ihåg det. Mm. Eller hur? Det är märkligt att de är så jävla inpräntade i en, att man vet precis hur det ser ut. Han håller den lite nonchalant, lite liksom... Ja, det finns något...
Till och med håller man en penna så kanske? Han skulle nog kunna hänga den på fingret.
Ja, men det är så här, man behandlar väldigt sällan vapen på det sättet. Liksom. Mm. Det finns något konstigt. Kontrasten i den ledigheten, men att det är ett dödligt vapen som man tror dock ska skjuta ett Palme. Ja.
Han är ju känd för sina mystiska och ganska så här, ja, men bra presskonferenser på det sättet. Mm. Att det var liksom en... en stund med mystik som väntade. Ingen sån här tråkig offentlig sektor. Vi kan inte svara på någonting. Och så här, satt jag och mumlade.
Svarade på allting.
Ja, precis. Så var så här.
Mordvapnet, troligen en Smith & Wesson, kaliber. Ja.
Och så vidare. Jagade jag stackars kurder hela livet i princip. Men
jag snackade med en kurd faktiskt om det där.
Ja.
Som jag känner. Hans föräldrar fick åka in på förhör och sådär ju. Men de älskade ju Palme. De var ju stora Palmevänner. De grät ju. Han berättade så här, hans starka minne, han är lite äldre än vad jag är, så han var ju lite kanske 3-4 bast. Nej, han var nog kanske 7-8 någonting när Palme dog. Och hans stora minnesbild är ju att när han kommer upp den morgonen så sitter hela hans familj och gråter då, för de var ju väldiga Palmevänner liksom och så där. Och men så fick ju de, det var ju väldigt kränkande för dem då, för alla kurder i hela Sverige var ju typ misstänkta. Ja. Så de, alla fick åka in liksom.
Ja, i stort sett alla i Stockholmsområdet fick väl hämtas in till förhör. Så de gör ju ett stort tillslag som görs efter att Holmér har ju inte åklagaren med sig här, för åklagaren ska ju gärna då tro på samma linje, och det märker de ju tidigt att åklagaren ser ju inte kopplingarna här. Så de har ett tillslag och tänker att nu måste vi ju, innan de lägger ner det här eller byter ut spaningsledaren. Så, och då plockar de in en jävla massa och gör husrannsakan och hittar ingenting. Så det var ett eller du. Alla släpps samma dag och sådär. Det är total fullständig katastrof alltså. Det som är intressant sen är ju att Hans Holmér och Ebbe fortsätter bedriva en egen utredning efter att de fått lämna.
Ja, just det.
Eller egentligen är det bara Hans Holmér. Så de sitter väl här på Söder tror jag, har en våning där de därifrån de bedriver en egen privatspaning helt enkelt.
Lite som vi är nu.
Ja, lite som vi är nu. Det jag vill säga om Hans Holmér är att han har en ganska fin idrottsbakgrund.
Aha.
Ett prima idrottspåbrå genom hans pappa Gösse som var idrottsinstruktör. Hans Holmér gjorde lumpen uppe i Kiruna, tror jag, blev någon slags jägare där och sen blev han polis. Men innan så var han ganska duktig i bandy.
Mm-hmm.
Omskriven i press för sina kvaliteter på bandyplanen. Och blev ju senare också ordförande för Svenska Friidrottsförbundet som han var 81-85. Och även ordförande i Svenska Bob- och Rådenförbundet.
Bobkropp kanske rent av.
Ja, möjligen Bob, faktiskt. Han är ju ordförande i Svenska Friidrottsförbundet när Linda Haglund ertappas med dopning.
Där också.
Född och uppvuxen på Rastensgatan 40, om jag inte minns helt fel. Och där bodde också Lenin och Olof Palme under ungefär samma tid. Nej, det kan det inte ha varit. På nästan samma adress.
Ja, det är
jävla smältdegel där på Rastensgatan.
Smältdegel.
Och sen ett stenkast därifrån Lars-Gunnar Björklund Tom Engström. Han svinger och slåss med pinnar.
Willemsson, ja. Ja, har vi
rätt, så är det.
Har vi fått en liten bild av...
Ja, man hade velat veta hur matchen slutade bara.
Ja, det hade varit fint. Ja, du vet ju inte, det är lika eller att polisen vann. Eller att, jag har faktiskt uppgifter också på allt, att det kan vara också vart politären som vann. Mm. Jag vet inte.
Och skulle det vara så att vi får ut det här materialet från Säkerhetspolisens arkiv, så återkommer vi. Då kan vi lägga ut på Instagram bara. Det är väl ungefär så vi kan
göra. Det är så vi gör. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Vi valde den skoningslösa kampens väg och enhet på arbetarklassens grund. Vi handlade som kommunister. Ska göra då platt kampen skärp. Vi lärde av historien. Vi lärde av historien.
Snett inåt bakåt produceras av Oh My.
Nu sedan vi gjort oss kvitt småborgarna i Sosse KFML, kan vi kommunister börja bygga partiet som är vår historiska uppgift och plikt. Småborgarrevisionister kan aldrig bygga partiet. Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss historien. Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss historien. Vi rensade bort dem som hindrade.
förbundets politiska utveckling vi så starkare idag än någonsin förr. Förbundet stärkt av kampen mot höger och vikelse. Det lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss historien. Det lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss,
lär oss historien.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.